Välkomna tillbaka till Det Främmande. En podcast där vi pratar om sjuka ämnen och sjuka personer. Det var ju ett tag sedan man spelade in ett avsnitt. Och det är inte jätteintressant för er att veta vad som har hänt under tiden kanske. Men vi har... livet kommit emellan. Man har liksom börjat studera igen och lite sådana grejer. Så att det är därför man inte har lämnat ett avsnitt på så pass lång tid då. Men förhoppningsvis är det här en bra start på det hela och att det kommer mer i framtiden. Jag har ingen aning vilket avsnitt vi är på just nu, men det jag vet är att vi ska prata om Todd Kolepp. Även kallad Amazon Review Killer. Och det här är ett ämne jag stötte på för kanske en månad sedan och har läst och kollat ganska mycket dokumentärer om det och intervjuer om honom som går att hitta på YouTube bara egentligen. Där de till och med hittar ett av offren i en container, men vi kommer komma till det. Vem var då Todd Kolepp? Ja, han är en man då som är född 1971 i USA, såklart. Eller, jag ska inte säga såklart, men det är ju där många seriemördare är dokumenterat mest om i alla fall. Han är född i, South Carolina. Nej, förlåt mig, han är född i Florida. Är han. Och han... Han mördade 7 personer från 2003 till 2016. Lite historia bakom honom då. Han uppvuxen i Florida men växte upp sedan i South Carolina och Georgia. Han har föräldrar som skilde sig. Väldigt ung var han då. Han var 2 år gammal. Men hans mamma fick då ta hand om honom. Hans pappa var inte närvarande i det tillfället. Hon gifte sig med en annan man. Det här gillade inte Todd riktigt. De hade ett väldigt dålig relation, han och hans styvfarsa. Och han sa ofta att han ville leva med sin biologiska pappa då, vilket man kan förstå kanske. För han hade inte träffat han under 8 år då. Under hans barndom var han ett barn som skapade mycket problem. Han bråkade mycket och han hade en tendens att vara aggressiv mot andra barn runt omkring sig. Förstörde liksom egendom och massa sånt. Han hade mycket problem och han var en aggressiv typ. Redan med 9 års ålder så beskrev han som hett temperament. Han var väldigt sexuellt aktiv eller sexuellt nyfiken vid en väldigt ung ålder, vilket ofta brukar leda till att man haft kanske råkat ut för det själv när man varit yngre, så att man redan vid tidig ålder är aktiv då sexuellt. Och det här vanliga, du vet, det, när man pratar om seriemördare och vad brukar vara liksom starten till det hela, jo, även Todd då, han skadade djur och döda djur. Det finns rapporter om att han sköt med soft airgun på sin hund och han dödade guldfiskar med blekningsmedel till exempel. Ofta beskrev man Todd som att han hade inga känslor, han var väldigt manipulativ. Och den egentligen enda känslan han kunde visa, det var ilska. Och det här gick så långt så att han var tvungen att gå till ett sånt här, vad ska man säga, psykiatri eller mentalsjukhus på grund av det här. Men 1983 så fick han flytta in till sin pappa, biologiska pappa. Men det här slutade inte så bra ändå. Hans pappa bodde då i Arizona. Han trodde kanske att det här skulle vara bra med hans pappa. Var inte ett jättebra inflytande på Todd. Hans pappa liksom visade hur han sprängde saker och man använde vapen. Och det slutade med att han faktiskt ville tillbaka till sin mamma. Då börjar vi med hans första brott egentligen. 25 november 1986, då var Todd 15 år gammal. Och han kidnappade en tjej i Arizona. Han hotade henne med en pistol. Tog henne hem. Band upp henne. Tejpade hennes mun och våldtog henne. Och när det här var gjort så gick han med henne hem. Och hotade henne till döden. Och hotade även hennes syskon. Att han skulle döda dem om hon berättade det här till någon. Redan då blev han åtalad för kidnappning, sexuella övergrepp. Alltså redan vid 15 års ålder. Alltså tänk er hur trasigt mental man måste vara om man är 15 år gammal. Gör redan såna här saker. Det är helt... Jag kan inte greppa det faktiskt. Jag kan faktiskt inte greppa det. 1987 då så hamnade han i finkan på grund av kidnappningar och fick 15 år i fängelse. Och i USA funkar det även så att man blir registrerad som sex offender, alltså att man kan liksom kolla upp i registret om dina grannar har blivit åtalade för sexuella brott då. Och det blev ju även han då. Han fick en diagnos under rättegången som var borderline personality. Och tydligen hade han en IQ på 118. Jag vet inte vad det är med att ha saken att göra. Kanske att han vet att han... Det är ju övermedel tydligen på IQ. Och han kanske använder det till sin fördel genom att manipulera. Vem vet? Ja, det gick till och med så att liksom domaren sa att han var en smart ung man som borde liksom fokusera på sina studier. Vilket fall, vi går vidare. År 2001 så blev Todd frisläppt i augusti. Han hade varit inne i 14 år och när han kom ut så flyttade han till South Carolina. Och det är där hans mamma bodde då. Under hans tid i fängelse så studerade han upp sina betyg och fick en examen i computer science. Jag vet inte vad det är på svenska, men han tog i alla fall en examen under fängelset. Under 2002-2003 så jobbade han som en grafisk designer då, i Spartanburg. Men sen så fortsatte han läsa vidare och fick en till examen i Business Administration Marketing. Så en helt annan, eller inte en helt annan, men ett annat ämne fick han också då en examen i. Men Todd var ju... Man kanske trodde att han hade fixat sitt liv nu när han suttit i 14 år i fängelse. De flesta kanske hade gjort det. Och han levde väl på. Han levde sitt liv och han började jobba som en mäklare och var tydligen väldigt bra som mäklare. Han ansågs som den bästa mäklaren i South Carolina då, i delstaten där. Han skaffade även en pilotlicens och flög runt i USA och blev ganska förmögen faktiskt. Han hade många företag, han var mäklare. Han fick en bra förmögenhet på grund av det här. Personer som har mött han och beskrivit han som väldigt utåtriktad, professionell. Man får en viss trygghet med honom. Vältalad. Men det här gäller inte alla då va. En av hans medarbetare beskriver han som arg. Liksom dryg mot andra. Översittande. Och det, att han ofta kollade på. Det är en medarbetare då som sa att han ofta kollade på pornografi på jobbet. Bara sådär. Utan att bry sig. Rätt sjukt. Vem skulle göra det? Alltså, seriöst. Vem sätter sig ner och kollar på porr på jobbet? Kom igen, liksom. Och det finns även ett våffelhus han ofta besökt som han var stammis på. Så många av de här serviserna, de ville inte längre, de kvinnliga då, de ville inte servera honom längre för att han, de fick en konstig vibb av honom, och det gick till och med så långt så att de manliga tog över då istället. För att de kvinnliga vågade inte gå fram till honom. Då kommer vi till morden som han har gjort, Todd. Han gjorde 7 mord totalt, så vi kan ju börja 2003 i november. Och det här är ett mord som de, vad ska man säga, när de utredde och förhörde Todd så kom det här upp då. Och det är egentligen att han har... Det var så att det var en kund som gick in i en motorcykelbutik i Chesney. Och där hade de hittat 4 pers skjutna. Det var ingen annan i butiken. Det var bara, han gick runt där och såg, undrar vart alla var. Och sen hittade han en kropp och så hittade han en till och en till och en till då. Och som sagt, det här var någonting som uppkom efteråt. Det här visste man inte innan. Det var ett olöst mord väldigt länge. Och han erkände då 2016, Todd, får man tänka på. Alla dog, han sköt dem med pistol, allihopa. Och det, jag kan ju gå in mer på beskrivningen på det, men det känns lite onödigt. Men han, historien är egentligen att han fick ett dåligt bemötande i den här butiken. Och bestämde sig sen när alla... När det inte var en tid där många kunder var, så bestämde han sig att ja, men då väntar jag ut det och går in och skjuter allihopa. Och om man kollar på hans intervjuer och sånt, så har han mycket bortförklaringar. Han spelar dum och han har det här narcissistiska tänkandet om att det, han gjorde det av en anledning hela tiden. Bara för att de behandlar han dåligt och sådär. Det är aldrig hans fel. Utan det är alltid någon annans fel. Och sen har vi då ett, kanske det mest omtalade. Det är 2016, Kayla Brown. Hon var 30 år. Och så även hennes pojkvän då, Charles. De försvann ju 2016. Och det var ju då Todd som kidnappade de här två. Och dödade Kaylas pojkvän Charles då. Så folk började leta efter dem, började smsa de här paren och undra vad de var. Men det Todd gjorde, det var att han tog deras telefoner. Och ni som har sett serien You kommer känna igen det här. Han tog deras telefoner och la ut inlägg på Facebook och sådär. För att folk skulle tro att de lever. Och att de var gravida och de skulle iväg. Och massa sån här bullshit som... För att få folk att tro att de fortfarande lever då. Ja, men vi lever, ni behöver inte leta mer och sådär. Mycket sånt gjorde han med deras mobiler. Det uppkom ju sen då att Charles dog. Han dog ungefär faktiskt samma dag. Men Kayla Brown dog inte. Henne hittade man, som jag nämnde i början, i en container. Och det är ganska intressant för att... Det var nämligen så att den här containern hittade man efteråt också. Det var inte självklart. Man hörde bara att någon skrek inifrån containern när man var på plats. Så man fick liksom, de hade ju inte nycklarna till det, så de fick ju bryta sig in i den här stora containern då. Det hade varit helt omöjligt för den att komma ut. Tänk att liksom ruttna i en container. Och där gjorde han ju alla typer av hemska saker mot Kayla då. Och det finns faktiskt video på det här om man söker upp det här. Det är ju inget grafiskt egentligen, men du kan ju söka upp och se när de går in i den här containern och tar ut henne. Det är hemskt. Ska man behöva gå runt och tänka på varenda person som har en container på sin mark, att det kan finnas en människa där inne. Vem vet? Vem vet? Men det här var ganska intressant, för att han liksom, igen det här nazistiska, han liksom tillät henne leva. Och han tyckte i intervjun sen så liksom han beskriver det här som till en polare till förhörsledaren och säger att ja, men hon blev så himla krävande till slut, hon vill ha det här och det här och hon gillade mig, hon ville liksom ha sex med mig och såna här saker. Så han hade mycket det tänket och allting handlade om honom, en sån storhetsvansinne på något vis. Han kunde inte se ur det andra perspektivet alls. Och när man hittade Killer Brown i den här containern så sa Killer Brown då att han hade mördat hennes pojkvän Charles. Så att det var då det uppkom och han hade ju berättat till henne att han hade flera kroppar runt omkring området och sådär. Så att han har varit dum nog och sagt till henne, för att han trodde förmodligen inte att hon skulle komma ut levande heller. Och hon hade mycket riktigt rätt. Det var två kroppar som de uppfann, eller inte uppfann, herregud, som de hittade på hans område. Det var också ett par. En som heter Joe, en som heter Megan. Och de bodde i Spartanburg då, där han bodde. Och de hade ju varit, vad ska man säga, försvunna sedan 2015 då. Det här var 2016 som han blev tagen. Han hade anlitat det här paret till att arbeta på hans hus. Och då hade han skjutit ihjäl de här två. Och han, i hans intervju så beskrev han det som att ja, det var inte jag som började. Det var en av dem som började hota med kniv. Men jag menar, vem hade inte gjort det om du blev kidnappad? Har du då rätten att skjuta den personen för att du kidnappar dem? Kom igen. Så han hade mycket det här. Han pratade väldigt mycket om det här. Att det var andras fel och det var inte hans fel. De förtjänade att dö. Helt enkelt. Det var så han såg på saken. Så det var egentligen alla mord. Och som ni märker, det är ju ganska sjuka saker. Och varför han kallas då Amazon Review Killer kan ni säkert fundera på. Men varför är det så? Jo, det är nämligen så här att, och det här är rätt jävla sjukt, det är att i Amazon kan man ju lämna en sån här recension på vad man tycker om produkten och man kan ju liksom rata det och sådär. Det han hade gjort är att han hade typ köpt en kniv och så hade han typ skrivit en review om att ja, men jag har inte använt den här kniven än, men den är säkert jättebra att liksom hugga ihjäl någon med. Alltså sådana reviews. Och det här bandet har jag inte liksom band, sån här rep har jag inte använt ännu, men det är säkert, alltså, jag ser fram emot att använda det och binda upp någon. Alltså sådana typer av recensioner har han lämnat. Och många tänker ju när de läser det, om man inte vet liksom innehållet sen innan, att ja, men det här är ganska rolig recension, man kanske skrattar lite om det, men det var ju en ganska mörk sanning bakom det hela, för han hade ju faktiskt gjort de här sakerna. Så det var det hela om Todd. Han fick ju självklart livstidsstraff. Och så det funkar i USA med livstidsstraff är att man sitter där hela livet tills man försvinner och åker upp till himlen. Men Todd hamnar förmodligen i helvetet. Om man nu tror på något sånt. Men om man vill tro på något sånt så hoppas jag att han hamnar i helvetet. Och det finns ganska många dokumentärer. Jag rekommenderar er att kolla på YouTube. Och ni bara söker på Amazon Review Killer så kommer ni hitta ganska intressanta saker om honom. Ni kommer även hitta en intervju med honom som är över en timme lång. Där han liksom sitter och pratar med den här förhörsledaren som att det är hans vän då. Men jag får tacka för mig. Jag hoppas ni har en bra dag. Och jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet. Så hörs vi nästa gång helt enkelt. Hej då!